Jo, tack att jag fick komma och vara med på det här sammanträdet. Jag tycker det är intressant att få presentera den isländska kyrkoordningen. I och med att jag kommer från en gammal del av danska staten, då borde jag givetvis presentera det här på danska. Men just på grund av detta behärskar jag inte danska språket. Så jag får hålla mig till skandinavisk språk och som ni ser kom transparenten att vara på svenska. Och mitt språk är väl svenskt förråd med isländsk brytning. Men jag hoppas ni kommer att förstå i alla fall. Nå, uppgiften då som jag kommer att ägna mig åt under de närmaste 30 minuterna. Det är att beskriva den nuvarande isländska kyrkoordningen. Och förhoppningsvis hinner jag komma lite in på aktuella förändringsförslag, för att vi håller ju på och utvecklar vår kyrkoordning ständigt på ett sätt. Och med kyrkoordning då menar jag väl all lagstiftning som påverkar folkkyrkans verksamhet, från folkkyrkoordningen i grundlagen och ner till speciell lagstiftning av olika slag. Och lagstiftning om andra trossamfund är även viktig när vi tittar på folkkyrkans ställning. Men låt oss då gå över till den isländska kyrkoordningen och ge lite historisk bakgrund. Och då är det så att den danska grundlagen från 1849 är en viktig bakgrund till den isländska grundlagen, den isländska kyrkoordningen. Och på många sätt den lagstiftning som vi har överhuvudtaget i Island även idag. Men egentligen skulle danska grundlagen gälla i Island, men som vi vet då pågick ju självständighetskampen just under 1800-talet. Och vid 1800-talets mitt var man inte alls intresserad av någon lagstiftning som drog Ísland närmare til Danmark, svo að segja. Hann heldaði að Ísland hatti en egin historia, en egin tradisjón, egin nationalitet og að við skulle bli sjálfstendiga frón Danmark. Og första steget mot sjálfstendighet gengði þó rón 1874 när við fikk en egin författning eller egin grundlag som var närmast en direkt översättning av grundlagen från 1849 med vissa förändringar, förenklingar på vissa områden och till och med vissa omstruktureringar, inte minst när det gäller religiösa angelägenheter som vi kommer att se. I Island har man haft några tillfällen att gå in på grundlagsförändringar, och då gäller det i första hand år 1918 när Island blev självständigt stat i kungaunion med Danmark, och sen 1944 när vi stiftade ett republik i Island. Och så gick man givetvis in på grundlagen från 1874 och förändrade vissa saker. När det gäller kyrkoordningen och annat, då hände inga stora förändringar i och för sig de här två åren, men i andra delar av grundlagen förändrades en hel del. Sen när vi tittar på de paragraf som har med kyrkoordning och religionsfrihet att göra, då är inte förändringar runt 1914 och konfirmerades 1915, och sen förändrades förslagen när det gäller mänskliga rättigheter 1995. Sen 1997 stiftades lag om folkkyrkan, en omfattande lag givning med 63 paragraf om jag kommer ihåg, och det förändrade kyrkans ställning i på ett radikalt sätt, kan man säga, som vi kommer att se längre fram. Och lagen om folkkyrkan trädde i kraft 1998, 1 januari 1998, och när den hade varit i kraft i 10 år, då tyckte man att det var dags att titta lite kritiskt på lagstiftningen, och man har sammanställt då ett lagförslag om förändring av folkkyrkolagen, som vi vet inte vad som kommer att hända med, i och med att vi har haft regeringsskifte och kommer att välja nu nästa helg. Och det kommer att äga, eller en stor politisk förändring kommer med all säkerhet att äga rum. Lagen om registrerade trossamfund, som stiftades ursprungligen 1975, förändrades 1987, om jag minns riktigt, och fick sin nuvarande form 1999. Gäller delvis om folkkyrkan när det gäller registrering i folkkyrkan, urträde ur kyrkan och annat. Det regleras genom denna lagstiftning. Och sen kan man nämna att strafflagens paragraf nummer 125 kommer in på religiösa områden, i och med att det är straffbelagt att håna aktiva religiösa trossamfund i Island. Det är kvarlevor av blasfemiförbud, men i en nutida version. Om vi tittar på Islands grundlag, då är det klart att det system som man går utifrån, det är att det ska vara folkkyrka i Island, men att det samtidigt ska vara religionsfrihet. Och då hoppas jag att ni har fått en handout med Islandsk, med den isländska grundlagen, eller de aktuella paragrafen. Den enda officiella översättningen finns på engelska, och det är som sagt den som ni har. Och då ser vi att vi har en kyrkoordning i grundlagens paragraf nummer 62. Det är alltså en definition att evangelisk-lutherska kyrkan ska vara folkkyrka i Ísland. I paragraf 63 ser vi att man lagstadgar kollektiv religionsfrihet. Individuell religionsfrihet garanteras med grundlagens paragraf 64. Sen 1995 då har vi en väldigt viktig jämställdhets- eller antidiskrimineringsparagraf i grundlagens paragraf 65. Och där ser ni att man går in på religiös diskriminering, och den kom som sagt väldigt sent in i grundlagen, och man hävdade vid det tillfället att antidiskriminering var inbyggt i hela isländska lagstiftningen på ett eller annat sätt, även om man inte hade den klart uttalat tidigare. Och sen finns det en viktig grej i grundlagens paragraf 79, som sagt hur man förändrar kyrkoordningen i Ísland. Om man ska förändra andra paragraf i grundlagen än paragraf 62, då är det så att man får utlysa nyval, och ett nyvalt riksdag får bekräfta det tidigare riksdagens beslut om grundlagsförändring. Det är väl samma system som i Danmark. Men när det gäller kyrkoordningen, då behöver man inte upplösa riksdagen, utan det räcker med att man har en allmän folkomröstning, som är ju en enklare sak. Och sen om vi jämför det här med Danmark, då är det klart att paragraf 62 är helt likadan med den danska grundlagens paragraf 4. Det som jag tycker är intressant är att den danska kyrkoordningen finns med i första kapitlet i Danmarks grundlag, längst
längst bak i den isländska.
Och förklaringen är att vi håller oss till traditionen från 1874. Och det var ju en grundlag som skulle då handla om Íslands speciella angelägenhet eller speciella affärer, inrikesaffärer som sagt, och då räknades då Íslandska kyrkan till inrikesaffärerna, men man behövde inte kyrkoordning i samma del av grundlagen som hela styrelsesystemet som i Danmark. Det är intressant att i Íslands grundlag saknas någon parallell till paragraf 6 i erat grundlag, så att presidenten i Ísland till exempel behöver inte vara evangelisk-luthersk. Kyrkoministern behöver inte vara evangelisk-luthersk. Man har sagt att det är rimligt och praktiskt att vederbörande är det, men det är inget offentligt krav. Sen är väl direkta paralleller mellan religionsfrihetsparagraferna kan man säga, och det som jag tycker är då intressant om man jämför de två grundlagen, det är att det är en viss strukturell skillnad. Ni har kyrkoordning, kraven om kungens kyrkotillhörighet och religionsfrihetsparagraferna spritta på olika ställen. Vi har en samlat religionsbalk eller ett speciellt kapitel långt bak i våran grundlag. Och sen det som jag tycker kanske är en av de viktigaste frågorna när man tittar på kyrkoordningen i Islands grundlag, det är om vi inte kan påstå att kyrkoordningen har en sekundärställning på ett sätt, i och med att den förändras på ett annat sätt än andra paragraf. Och det är helt klart att enligt Islands grundlag är staten inte evangelisk-luthersk på något sätt, i och med att presidenten inte behöver tillhöra kyrkan eller kyrkoordningen slår inte tillbaka på staten, kan man säga. Vi har som sagt en dansk bakgrund, ett danskt arv som vi bygger på, men vi började tidigt utvecklas något som vi kan kalla för en Íslands modell, där man började avvika från danska förebilder. Och första steget är att det finns inga löftesparagrafer i Íslenska grundlagen. Det är på inget sätt hävdat att det skall stiftas lagar om den kyrkliga verksamheten eller så. Men det är en del av den isländska modellen att sådana lagar har stiftats. Och redan 1931 fick vi en kyrkans centralstyrelse som hade en viktig funktion. Den skulle då befrämja kyrklig verksamhet i allmänhet, vara rådgivande initiativtagare om praktiska kyrkliga angelägenheter, och hade också ett visst mandat att besluta om gudstjänstordning, bibelöversättning, psalmbok och allt som hade med kyrkans ritual att göra. Kanske inte formell beslutande makt, men beslut skulle i alla fall fattas i kyrkans centralstyrelse innan förändringar ägde rum på det här området. Och det är på i första hand svenska förebilder som man använde sig utan när man utvecklade den här centralstyrelsen. Och det som man tänkte på var de svenska domkapiteln och inte minst diakonistyrelsen, som var en aktiv initiativtagare i utvecklingen av svenskt kyrkoliv. Och utvecklingen fortsatte 1957 när kyrkomötet stiftades, och Íslands kyrka fikk for första gången ett beslutande organ om Guds ordning, bibelöversättning och det som har med det kyrkliga livet att göra. Och det var då en formell beslutande makt, kan man säga, mera formell än vad kyrkans centralstyrelse hade haft. Och kyrkomötet skulle bli konsultativt på i andra kyrkliga frågor. Och det visar att att kring mitten av 1900-talet då var Isländska kyrkan en relativt fri kyrka med beslutande rätt i åtminstone de inre angelägenheterna. 1975 stiftade som sagt lag om registrerade trossamfund, och det tror jag nog att man hämtade förebilder från Danmark, och i första kapitlet handlar både om trossamfund och livsåskådningsföreningar av typ humanetiker och andra, och där bygger man helt enkelt på religionsfrihetsparagrafen i grundlagen och fördjupar dem något. Men andra kapitlet, det handlar då om registrerade trossamfund. Och det är framgår som sagt att trossamfund in till livsåskådningsföreningar, utan bara trossamfund, kan bli registrerade, få en offentlig ställning, och då ställer man vissa krav. Och dels är det praktiska krav om att verksamheten ska vara någorlunda stadgad. Det ska som sagt finnas en grupp anhöriga till de här föreningarna som är bosatta i Ísland. De behöver inte vara islänningar i och för sig, men att de har bosatt sig i landet. Att de överskrider ett visst antal, ibland söker närmast en familj lov att registrera sig som trossamfund, men det är kanske grupp, två vuxna, några ungdomar, några barn med samma, kanske inte samma släkt tillhörighet egentligen, men bor på samma adress, och man misstänker att det är en familj och några som är knutna till familjen som söker de här rättigheterna. Men och sen ska man ha en regler eller lagar för trossamfunden som bland annat föreskriver hur man ska göra med egendomar och finansiella medel som föreningarna eventuellt har om de löses upp och så. Men det som är mest problematiskt i det här, det är att man kräver att de trossamfund som registreras i Ísland har någon slags relation till någon av de existerande världsreligionerna. Och nu är det kanske en teoretisk fråga om det dyker upp en förening som inte har en sådan kontakt. Men egentligen är det problematiska med min uppfattning är att det här egentligen kräver en innehållsmässig analys av trossamfunden i fråga, och jag tror inte att det finns grund för det i grundlagen att man kan göra en sådan analys, utan att man måste på något sätt omformulera den här kraven helt enkelt. Och med registrering då får man vissa rättigheter, som sagt vigningsrätt, företrädaren får offentlig status på samma sätt som präst till exempel blir vigningsförrättare och så, och staten börjar uppbära avgift, en form av sockenavgift eller kyrkoskatt som tilldelas då trossamfundet i fråga på samma sätt som staten inkräver vissa avgifter för folkkyrkan. Men registrerade trossamfund får inga offentliga statsbidrag utöver den här möjligheten att inträva sockenavgift genom staten. Och det är väl det som lockar många att försöka att få del i den möjligheten snarare än bidraget. Och då kan vi hävda på grund av den här lagstiftningen att det förekommer religionsfrihet i Island, men inte religiös jämställdhet, för att även om registrerade trossamfund kan få viss offentlig status, då företräcker man folkkyrkan ändå på väldigt många sätt. Och då går vi in på folkkyrkolagen från 1997, och det som är väsentligt i det sammanhanget är att folkkyrkolagen garanterar folkkyrkan en långtgående självständighet gentemot staten, även om man inte har på något sätt rubbat den folkkyrkoordning som finns i grundlagen. Så på något sätt kan vi säga att Islands kyrka har lyckats behålla sin prioriterade ställning, men fått allt mer frihet gentemot det offentliga. Och i lagens första paragraf då hävdas det att Islandska folkkyrkan är ett självständigt evangeliskt lutherskt trossamfund. Och det är väldigt intressant att se att man hävdar självständigheten i början av lagen. Och lite längre fram framgår det att folkkyrkan är ett autonomt trossamfund. Visserligen inom lagens ramar, och det är vissa saker som folkkyrkan inte får förändra själv. Och det första är naturligtvis att den måste vara evangelisk luther. Det är ett krav. Den måste vara demokratiskt uppbyggd i en viss utsträckning. Den måste garantera att sockennätet eller kyrkans verksamhet täcker hela landet, och den kyrkliga verksamheten måste vara öppen för alla som söker sig till kyrkan. Så vi kan säga att det är en viss begränsning av kyrkans frihet, kan man säga. Men inom de här ramarna är kyrkan autonom. Sen kommer det intressanta frågor i och för sig när det gäller förvaltningslagar och annat. Var någonstans kyrkans frihet börjar bromsas ner. Men där finns det både gråzoner och annat som vi inte har upptäckt ännu kanske. Det är klart att Islandska folkkyrkan är juridisk person eller rättssubjekt och har självständig egendomsrätt. Och allt det här är väldigt viktigt i det kyrkliga livet och visar att Islandska kyrkan har blivit mycket självständigare gentemot staten mot slutet av 1900-talet än den var tidigare. Men det finns givetvis fortfarande en aktiv kyrka-statsrelation, och kyrkan själv är väldigt mån om att den relationen finns, även om den eftersträvar ständigt större självständighet. Och relationen finns i grundlagen att staten ska som sagt stödja och beskydda folkkyrkan. Det finns ett kyrkodepartement, men jag vet inte hur lång framtid det här departementet kommer att äga, för att den kyrkominister som frånträdde sin post i vintras, han hade utlyst att hans intresse var att bli av med sitt ministerium, så att säga. Och för att det fanns egentligen inga funktioner påstod han som krävde att det skulle finnas ett speciellt kyrkoministerium. Alla beslut fanns att det flyttats över till kyrkan. Det mesta av administrationen hade flyttats över till kyrkan. Och en minister som inte kan besluta om något har väl ingen större intresse av att ha ett departement eller ett eget ansvarsområde på det här viset. Men en av uppgifterna är att övervaka att kyrkan håller sig till lagen och ha en åtminstone formell teoretisk makt att ingripa om vi kyrkligt aktiva skulle på något sätt ruppa något av de krav som staten ställer. Och presidenten har en funktion fortfarande, kan man säga, gentemot kyrkan, och det är att tillsätta landets biskopar efter bindande kyrkliga val. Presidenten kan inte på något sätt besluta vem som kommer att bli biskop, utan det beslutar kyrkan internt, men tillsättningen kommer från presidenten. Och jag sätter biskopar i pluralis. Det finns bara en islandsk biskop och Island är ett enda stift. Men sen har vi två ordinationsbiskopar i Skálholt och Hólar. Och det är för att garantera den isländska successionen. Så att om man hänvisar till Färöarna då. Och det systemet har vi haft sedan 1909, så det är ganska gammalt, från självständighetskampen, att vi inte ville skicka våra biskopsämnen hit och att de skulle ordineras i Köpenhamn som tidigare var fallet. Och staten, sen finns det då en ekonomisk förbindelse mellan kyrka och stat. Och staten beviljar ett årligt belopp genom finanslagen, men det anses inte som ett direkt stöd enligt paragraf 62 i grundlagen, utan mera som ersättning för jordegendomar som har då flyttats från kyrkan till staten. Men tidigare var det så att Islandska kyrkan var en institution som var bedriven av intäkter från jordegendomar och var självförsörjande på det viset. Men i 1900-talets början då genomgick jordbruket en kris egentligen, och både var det så att man måste egentligen privatisera jordegendomar i Island för att befrämja jordbruket. Och sen var det så att intäkterna av kyrkans jordegendomar räckte inte till för den kyrkliga verksamheten, så man kom överens om att staten tog över det här gentemot att avlöna då prästerna. Och där har vi fått en väldigt spårlöslig knut mellan kyrka och stat, i och med att kyrkan har inga självständiga egendomar numera utan kyrkobyggnaden och prästgårdarna och Skálholt som är en stiftgård, och utöver detta har vi som sagt inga egendomar, så att vi är då mycket beroende av staten i det här sammanhanget. Men både historiskt och politiskt då är det då väldigt viktigt att understryka att det ses som en ersättning. Och om staten nu redan har betalt alla våra egendomar igen, två eller tre gånger, det är en annan fråga. Så man får inte resa, inte ens utomlands. Sen är det så att staten betalar lönet till biskoparna, ett bestämt antal präster och på listadant ett bestämt antal anställda på biskopskontoret. Och det här antalet präster är relaterat till kyrkotillhörigheten. Om folk utreder om folkkyrkan i en stor mängd, då går antalet präster ner. Men om antalet skulle ökas av någon anledning, det kan inte ökas, men
Om det skulle hända då så går det ut.
Sen har vi ju kyrkomötet sen 1957 som jag nämnde. Och enligt kyrkolagen från 97 då är kyrkomötet kyrkans högsta styrande organ, både i yttre och inre angelägenheter, utan i ekonomi, lärofrågor och frågor som gäller kyrkodisciplin. När det gäller ekonomi då är det kyrkans centralstyrelse som är högsta myndigheten, och lärofrågorna och kyrkodisciplinen sorterar under biskopsämbetet. Majoriteten i kyrkomötet ska vara lekmän eller 17 av 29 ledamöter, och presidenten är lekman. Biskopen och ordinationsbiskoparna sitter med i kyrkomötet men utan rösträtt. Och kyrkans centralstyrelse är då kyrkans högsta administrativa och utövande organ. Den väljs av kyrkomötet och där sitter två präster och två lekmän, och biskopen är president. Och det är som sagt kyrkans högsta verkställande organ och ansvarig i ekonomiska affärer. Och då hade vi en revolution i januari i vintras, där vi blev av med vår regering och vissa tjänstemän och andra myndigheter. Och just nu diskuterar vi väldigt mycket om vi inte behöver det som vi kallar för det nya Island. Det är ett begrepp som används i den isländska debatten. Vi vill vända om från det gamla Island till något nytt. Och det här mest frågan om vi inte behöver en ny republik, helt enkelt, en ny grundlag. Och det som alltinget eller våran riksdag har varit upptaget av under de sista veckorna, det är om man inte ska sammankalla eller stifta, göra en grundlagsförändring, stifta nya lagar och utlysa val till en grundlagsstiftande församling, att man först flyttar som sagt en grundlagsskrivande myndighet från alltinget till ett speciell församling som väljs då för detta unika tillfälle, så att säga. Och Självständighetspartiet eller Högerpartiet har bromsat ner det här, så att det här steget kommer in till att tas nu till våren. Men egentligen var det tänkt så att vi skulle välja till den här grundlagsstiftande församlingen nu i april eller maj, och den skulle sammankomma i september och börja sitt arbete och skriva en ny grundlag. Och då var det den stora frågan om kyrkoordningen eller paragraf 62 överhuvudtaget skulle diskuteras och komma med i en ny grundlag, eller om det automatiskt skulle försvinna i den tid som vi har just nu. Kyrkan skulle som sagt inte behöva ta diskussionen ska kyrka och stat skiljas, utan ta ut frågan, får ju finnas med på något sätt. Och sen är det frågan, vore det önskvärt att man tog med en kyrkoordning i en ny författning, eller skulle man helt enkelt betona religionsfriheten, och skulle man ta upp religionsfrihet överhuvudtaget i grundlagen, eller skulle man använda mänskliga rättigheter i mer omfattande bemärkelse och se religionsfriheten som en integrerad del i de mänskliga rättigheterna. Och sen är det då frågan, kommer en ny grundlag på något sätt att ge underlag för en speciell lagstiftning om majoritetskyrka, eller skulle den lagstiftningen på något sätt avskaffas och lagen för registrerade trossamfund gälla även för detta stora trossamfund. Men det som är det knepiga och svårt för lösta problem i Island, det är som jag nämnde den ekonomiska sidan av statsrelationen, för att den måste lösas på ett helt speciellt sätt då. Jo, tack för det.